Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, nu är det dags för den filosofiska salongen och första frågan är, föds vi med ett jag? Och jag har bjudit in Per Schlingmann, PR-konsult och författare, välkommen.
Tackar.
Och Bianca Kronlöf, skådespelare och manusförfattare, ska vi lägga till. Välkomna.
Tack.
Vad tycker ni om den frågan? Är inte den någonting att bita i? Föds vi med ett jag?
Ja, alltså... jag blev arg när jag fick den frågan.
Vad intressant.
För att jag kan inte bestämma mig vad jag tycker. Och då så blir det att jag tänker att det kanske är att man... för att jag tycker att jag har en personlighet som jag tänker att någon kan göra våld på när jag känner ett motstånd. Men så har den ju också förändrats jättemycket. Och då är jag så här, men då är den ju rörlig. Så att jag tänker, alltså, tänk om det är en sån 50-50-skål. Så att det är det som gör att det liksom blir som ett motstånd. Förstår du?
Du talar om jaget nu. Som du sätter likhetstecken med din personlighet.
Ja, det gör, ja, tack. Nu lade du ord på vad jag tänkte.
Mm.
Ja.
Mm.
Men vi har ju inte samma jag, eller?
Du och jag, eller?
Ja, nej, men eller hur?
Det är, ja, men det är också en intressant fråga.
Ja, men jag tänker att vi har olika jag. Och jag tänker att jaget förändras. Och då tänker jag att det är miljön som förändrar.
Mm. Mm. Föds vi med ett jag? Är vi från början, har vi ett jag?
Okej, om vi föds i ett svart rum och ingenting händer, då tänker jag typ ändå att man börjar hitta på saker. Ja, jag tänker att man har ett jag.
Mm.
Så.
Mm. Nej, men jag tror också, det är, egentligen handlar väl det här om den här klassiska om arv och miljö.
Mm.
Och jag tror, inte minst när man ser hur syskon kan med samma föräldrar, samma sociala miljö, relativt mycket samma stimulanser, kanske samma kön, ändå utvecklas helt olika. Mm. Så jag tror nog att det är ganska mycket arv. Men det är också intressant att det har ju varit en ganska lång period när man brukar kalla för det här postmaterialismen och sådär, att människor är väldigt responderar på egentligen bara på signaler och på miljön.
Mm.
Men jag tror att det rätt mycket pekar på att arv spelar en väldigt, väldigt roll.
Ja, för jag var nog mycket för att arv och miljö spelade den största rollen tills jag själv fick barn.
Tills vad kom ytterligare då?
Nej, men då kände jag att det verkar som att man föds med en egen kärna på något sätt. Och sen kan den påverkas väldigt mycket utifrån. Och då skulle jag säga att det är ett jag. Skulle jag sätta likhetstecken med
då
att det är ett jag.
Då tänker du inte att den kärnan då vare sig är arv... då tänker jag att du tycker att det är ett arv att någon har den här kärnan.
Ja, men då är, nu talar du biologiskt där kanske snarare. Men jag tycker inte att det är... jag var mer inne på att miljö var kanske det som spelade störst roll.
Mm.
Och det har jag nog gärna velat tro ganska mycket, för det är rätt hoppfullt.
Ja.
Det kan också vara olyckligt om man ärver en miljö som är destruktiv. Men då ser man ju... till exempel sådana här maskrosbarn tycker jag är spännande. Mm. Där barn växer upp i en väldigt dysfunktionell miljö.
Mm.
Och så är det en som liksom klarar sig som en maskros upp i asfalten.
Ja, men också när folk har jättemycket och ändå blir deprimerade och inte klarar av någonting. Och, det finns ju också tvärtom då.
Fast finns ju också den här, för jag tycker det är jätteintressant det där med maskrosbarn. Att man kan ofta bli bra på någonting om man har väldigt dåliga förutsättningar. För då känner man att då måste man kompensera och bli ännu bättre.
Och då är frågan, är det jaget eller miljön då?
Det är nog miljön, tror jag. Men jag tror att jaget skapar olika förutsättningar. Mm. För jag tror också att det finns en kärna. Och jag brukar ofta tänka på att det verkar finnas en universell kärna. Exempelvis hos barn som är, om man tar deras rättvise patos.
Mm.
Det finns ju ingenting som engagerar barn så mycket, tycker jag, som är rättvisa. Vad är rättvist, vad är inte rättvist och sådär.
Det verkar som universellt. Man nästan föds med det.
Ja, det är något universellt. Mm. Och sen tror jag att det finns också olika egenskaper. Men sen kan man också titta på de här undersökningarna kring hur man behandlar tjejer och killar, exempelvis i förskolan.
Mm.
Vilken enorm påverkan det synes ha för den fortsatta utvecklingen.
Mm.
Så jag tror att miljö har en jättestor roll.
Mm.
Men att arvet skapar olika förutsättningar.
Men kan du känna ditt jag? Är det samma sak som din själ?
Gud vad svårt. Jag tror nog bara att jag känner det när det är någonting som känns våldsamt mot mitt jag.
Mm, då protesterar det.
Ja, då protesterar det. Det är så här, nej. Och det tycker jag är ett exempel när man har en... jag var i en ganska dålig relation. Där när en person man är tillsammans med, som man, när något är fel... Och så, det var en person som skulle berätta för mig hela tiden hur jag var.
Just det.
Men du är ju sån här. Du är ju sån här. Jag är ju mer så här. Men du är ju mer så här. Mm. Som många par håller på med den grejen. För, bara för att man
kardinalfel, det blir ingen bra.
Ja, men precis. Och så ska man liksom bara bli så här varandras motsats i något konstigt. Och då var det som att jag så här stångade väldigt mycket. Men då vet jag ju inte heller ifall det var ett jag som har blivit skapat då av miljö eller arv.
Nej.
Mm. Men det som jag tycker är intressant när man pratar om arv och miljö, för det blir lite som att de som säger så här, jag tror på arv, det är de dumma och typ nazisterna. Och de som tror på miljö, det är de snälla hippisarna som tänker att man kan förändras och förlåta allt. Och då blir det så här, det blir svårt för de två att typ mötas någonstans. Eller då säga så här, ah, men det kanske är lite arv. Och då blir det så här, är du nazist? Eller så här, hatad, eller aha, okej, så då en alkoholist kan inte bli nykterist. Eller någon som har varit otrogen, då är man alltid otrogen.
Mm.
Så jag tycker också att det är som att de är som två så här stenhårda olika container.
Men har inte de här
liksom
två närmat sig varandra så man börjar se att man är en produkt av båda arv och miljö?
Ja, men precis. Mm. Och det tycker jag är mycket intressantare att prata om egentligen.
Mm. Men om jag tar där man stretchar ytterligare både filosofiskt och etiskt, så har vi den här veckan pratat om abort.
Mm.
Och vi har också pratat om den här väldigt tunna linjen där att kunna rädda numera för tidigt födda vid vecka 22 och man tillåter abort med mycket särskilda tillstånd från Socialstyrelsen, ska jag säga, vecka 22.
Mm.
Och då hade jag professor Hugo Lagercrantz här som har forskat väldigt mycket på för tidigt födda och menar att han tycker det här är, ska man rädda barn vid vecka 22? Det är väldigt svårt att säga att man inte ska det när man kan göra det. Men han menar att själen finns först, så uttryckte han det faktiskt, vecka 24.
Jaha.
Det är då man känner, hjärnan är utvecklad, man känner smärta och så. Och då kan man undra, är själ och jag då samma sak?
Mm. Ja, men jag tyckte, abort, alltså när man tillåter abort, det är ju någonstans, det blir ju någonstans till slut en vetenskaplig kompromiss någonstans, där man, när är ett foster eller ett barn, hur vi ser på det, tillräckligt självständigt så att man har ett så tydligt rätt till sitt eget liv i relation till kvinnans rätt till sitt egna liv. Mm. Så. Men jag tycker att den här frågan du ställer till Bianca är väldigt intressant. Det där. Alltså att, känner du ditt eget jag? Mm. Vad är jaget och vad är föreställningen om mitt jag? För jag tror att någonting som är miljön gör med oss människor, det är att vi skapar oss väldigt starka föreställningar. Det som hur världen ser ut, men också det här som man möter hos många unga, så att jag är inte bra på matematik.
Nej,
eller ännu mer, jag är ingen talare.
Jag kan inte sjunga.
Mm. Ja, folk är mer rädda att tala inför grupp än inför att dö.
Mm.
Men det är bara en föreställning.
Ja.
En föreställning om mitt jag som är helt obeprövat.
Mm. Mm.
Vi har mängder med föreställningar om oss som är perceptioner, som är nedärvda föreställningar.
Mm.
Så att i den delen så tror jag att miljön är jättemycket. Och jag tror att vi förväxlar väldigt ofta vårt egna jag med föreställningen om vårt jag. Mm. Och sen har vi då sociala medier nu, när vi kan gestalta mitt egna jag.
Mm.
Alltså drömmen om mitt egna jag. Så att det är ganska många led här. Och någonstans, det intressanta vore ju då, om man då skrapar det tillräckligt långt, finns det ett jag som är oberoende av mina föreställningar om mig själv och omvärldens föreställningar.
Men jag känner igen den där känslan på den frågan du ställer, som du gjorde, nu var du i en relation, men jag har nyligen avslutat en roman, min tredje roman. Och då var det så att jag var väldigt öppen i början när jag började skriva för synpunkter från dem jag litade på väldigt mycket. Men i tredje romanen så kom jag till en punkt när min redaktör ville ändra någonting, där det var väldigt tydligt nej.
Mm.
Och den där känslan var inte ens, tror jag, en tanke, utan det var en känsla verkligen. Och då tänker jag när du sa det där, att det var nog mitt jag som jag kände att jag plötsligt fick kontakt med väldigt tydligt.
Mm.
Men då kanske det egentligen är det som du sa med rättvisepatos i början. Alltså, det är väl också med dåliga relationer, men när man får en sån här fuck you, man behandlar inte mig så här. Och sen ifall man då har varit i de här förskjutningarna som händer, om exempel innan en misshandel eller vad det kan vara, när det är helt plötsligt så många säger att det är så här, men jag tyckte att man får behandla mig så här. Och då har ju jaget förändrats. Mm. För att de flesta skulle säga så här, får man slå mig? Nej, det får man inte. Mm. Men sen kan man hamna i en situation där man tycker, nu får man slå mig.
Fast det är nästan inte precis. En tanke. Utan det bara...
Ja, men precis. Att helt plötsligt kan man finna sig i en situation där man tycker så här, ja, det var helt rimligt att du gav mig en örfil där.
Men då är det, en, är det inte det som du pratar om, en föreställning om att man har börjat ändra sitt mindset, sitt sätt att tänka om sig
men
själv.
Men då har ju den mest grundläggande tanken om sig själv förändrats.
Ja.
Och då tog det ju vara så att väldigt unga barn tog det ha närmare till sitt eget jag och ett mycket mindre lager av föreställningar. Mm. Och ju äldre man är, ju längre man lever, ju mer bestämda uppfattningar man får om sig själv och andra, desto tjockare borde det lagret bli.
Men menar du att man ser ett spädbarn så där, som är nyfött som ligger där, har den, det spädbarnet då ett bättre och tydligare jag?
Antagligen ett mer intuitivt jag.
Ja, intuitivt.
Tror jag nog faktiskt. Jag tror faktiskt det. Snarare, och att ju längre vi lever, ju mer vi utbildar oss, desto starkare uppfattningar får vi. Och det är ju för sätt att bara...
Ett svagare jag.
Ja, men absolut. Vi kommer längre ifrån det egna jaget.
Fler och fler etiketter som bara hänger.
Och därför, det är ju därför man pratar väldigt mycket om det här. Att också i en tid av snabb förändring också vända sig inåt och ställa sig frågan, vad är min lust? Alltså så här, när går man själv igång? Och jag tror också att väldigt mycket av människans sätt att leva är ju erfarenhetsbaserad. Man vaknar på morgonen och tänker man att idag ska jag göra det jag gjorde igår ungefär. Man söker ett nytt jobb som kräver kvalifikationer av det man har gjort. Men jag tror det här att också liksom utmana ens egna jag och inte bara liksom repetera det som man föreställer sig att man själv exempelvis är bra på eller kan eller något annat.
Men för det jag tänker är då med jaget, för jag tror att där jag så här rent impulsivt på så här, med den här frågan kring så här arv och miljö. Det är väl också vilka frågor man har undersökt som skulle vara arv. När man är så här typ, föds man kriminell? Föds man homosexuell? Och då blir det också, då får man ju på en gång de här, så här utrensningstankarna. Men också att det kanske också är etiketter som vi i vårt samhälle är så här, den här gruppen som kostar jättemycket pengar, föds man till den? Skulle man kunna... som kanske inte heller är det som ens är arv. För till exempel om man skulle då födas som påhittig, säger vi. Mm. Det är mitt jag är påhittig. Mm. Sen kommer jag in i en miljö där det till exempel bara finns föds i ett samhälle som är superkorrupt. Och jag har ingenting runt omkring mig. Men eftersom jag är påhittig så förstår jag hur jag ska gå in i den här korruptionen. Jag förstår hur jag ska klättra i det här kriminella nätverket. Och sen så har jag blivit en del av ett kriminellt nätverk. Medan samma person... Eller samma procent då, om man skulle säga så här, av påhittighet om man skulle födas i en annan miljö som skulle vara jättelugn och mysig, ingen korruption och tillgång till skola till exempel. Då läser man ju av det mönstret. Jag ska bli jurist, för då om jag förstår för systemet, då kan jag klättra så här och så här och så här och så här.
Men då låter det som att miljön är väldigt tydlig.
Ja, men kanske snarare i
och
då hur arvet visar sig. För jag tänker att vi då har förenklat när man tänker så här, föds man kriminell? Då, för det har med moral att göra. Mm. För kriminell, det tänker jag inte ens finns i våra gener, i vår biologi. Nej. Alltså så här,
det är en funktion av andra beteenden.
Exakt.
Men man får bara säga så här, man kan ju också säga att man blir till i relation med andra.
Ja.
Det betyder att jaget behöver ett vi eller ett du för att bli ett jag.
Man responderar på andra.
Och det är ju till och med som ett spädbarn då, om vi går in på den. Att man ler, man håller på med det spädbarn, och det är så det blir kommunikation. Mm.
Ja.
Och då verkar det som att jaget, kanske man föds med ett jag.
Nej.
Man kanske blir ett jag.
Det är väl det som är poängen med hela den diskussionen. Ingen vet ju egentligen. Än så länge.
Alltså, mellan januari till mars fick 7 av mina bästa kompisar, närmsta vänner, barn. Så nu har jag jättemycket barn som är 6 månader runt omkring mig. Och nu hör jag mina bästa kompisar. Nu försöker jag skita mina vänner på tv. Men nu säger de att deras bebisar börjar utveckla en personlighet. Och då tänker jag bara att det betyder att de verkligen älskar sina bebisar. För att när jag tittar på dem, det som jag beskriver som personlighet, det ser inte jag.
Jag tror att föräldrarna projicerar sitt eget jag på spädbarnen.
Man säger direkt, nu känner jag igen mig.
Hon är sån här. Hon är sån här. Är du helt säker på det?
Ja, hörni, spännande. Det låter som vi kom fram till att man kanske inte givet föds med ett jag, utan man blir ett jag i förhållande till andra.
Jag tror att man föds med någon typ av arv och ett jag.
Ett jag.
Tror jag. Mm. Men det tror jag, betonar tror.
Och jag är lika förvirrad.
Bra, då slutar vi där. Så överlämnar vi till er som tittar att fortsätta fundera kring den här frågan. Och vi går vidare. Alldeles strax så ska vi prata om en helt annan fråga. Nämligen, finns det en objektiv sanning? Det ni tittar på.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Just nu är Filosofiska salongen och det kan ni också höra på en podd med samma namn. Och jag sitter här med Bianca Kronlöf, skådespelare och manusförfattare, Per Schlingmann, PR-konsult och författare. Och vi har pratat om föds man med ett ja, men nästa fråga är, finns det en objektiv sanning? Eller är sanningen objektiv, ska man också vara med?
Ja, men det intressanta med frågan tycker jag, det är ju att vi lever i en tid när vi har väldigt olika syn på verkligheten och det gör ju att den här frågan blir väldigt viktig. Vi har olika perception, det märks väldigt tydligt exempelvis i politiken där olika väljare uppfattar att de egentligen lever i helt olika samhällen och det finns inte längre några så här auktoriteter som definierar hur det ser ut.
Är det nytt menar du?
Ja, det har ju tilltagit väldigt, väldigt tydligt och det är klart att sociala medier och nya sätt att sprida information utan källkritik, finns inte så mycket breda medier kvar och auktoriteter. Men om man då med det här med objektiv sanning då egentligen menar, även om, säg att alla människor som lever skulle säga att det är inte så, men kan det ändå vara på ett annat sätt? Om man tar exempel, jag tror att det finns objektiv sanning i meningen när det gäller det naturvetenskapliga framsteg, exempelvis ta gravitation. Om jag tar det här glaset och släpper ner så kommer det falla ner. Och om vi fryser kunskapen vi har idag, så skulle man nog kunna liksom definiera som en objektiv sanning. Även om alla vi här sa att det är inte så.
Ja, men
någonstans där, tror jag.
Ja. Men jag tänker att det finns en objektiv sanning. Det är så här, man vet... det finns någonting som är så här, ja, men som du säger med ditt glas. Att, så här, förut tänkte alla, världen är platt. För vetenskapen säger ju att annars måste ju vattnet ramla. Eller så här... Vad händer där borta? Världen är platt. Och så kommer en galning och säger, jag tror att världen är rund. Då avrättar vi honom, jätteskönt, slapp vi det där.
Men att världen var platt då? Ja. Var det objektiv sanning då?
Nej, men för det är det jag menar. Jag tänker att objektiv sanning för mig, det är som Gud. Det är så här, det finns vissa saker som så här, även om vi inte vet om det, så är det sant. Typ, vi kan tro att världen är platt och vara så här, eller hur, världen är, vad konstig den där
tycker. Men då är det en sanning tills någon bevisar motsatsen.
Exakt, och det är det jag menar. Och då var det så här, aha, då förvandlades det som vi trodde var sant till, kommer du ihåg när vi trodde att världen var platt? Men den var ju inte det. Mm. Och det är det jag tänker är den objektiva sanningen. Det är då när vetenskapen förändrar sig, man har fått ny fakta och då visar
det
rätten.
Det är ju förändrad sanning. Då kan ju sanningen förändras.
Mm. Jo, men det är det jag menar. Då är det ju att egentligen, låt oss säga att det skulle visa sig att världen är trekantig. Så att vi har inte kommit till rätt svar än. Då är vi ju inte, vi är inte
i den objektiva sanningen.
Jo, men det finns, det är det jag menar. Men vi är inte i den objektiva sanningen. Förstår du vad jag menar?
Så du menar att den svävar liksom ovanför, vi vet inte ens om vad som är en objektiv sanning.
Sen kanske vi landar i den. Som nu så tänker vi så här, den objektiva sanningen. Det som är sant
är sant. Du utesluter inte att jorden är trekantig alltså? inte till 100%, är det du säger?
Nej, precis. Nej. Men du går med på att... Man måste vara öppen för att den objektiva sanningen kommer.
Det kommer någon som inte vi ens vet om. Men jag menar, du tror att världen är rund?
Absolut, ja. Jag
eller jordklotet är rund, för det är inte alla som tror
det. Ja, du lämnar en liten öppning för att den är trekantig.
Ja, men om någon vet... Men alltså, för det är också så här, jag har ju aldrig sett jorden.
Nej.
Alltså, jag har ju aldrig sett hela jorden.
Nej.
Jag har inte sett elefanter har jag sett. Jag har aldrig sett en känguru. Men jag tänker att de finns.
Ja.
Så vissa saker måste man ju lita på.
Precis.
Även fast man inte har sett det.
Fast jag tror att så länge solsystemet är som det är med nu, att inte, det kan ju hända, det kan ju komma nya förutsättningar alltså naturkrafter kan förändra och koldioxider hit och dit som förändrar förutsättningarna. Men jag tror att så länge förutsättningarna som nu så finns det att jorden är rund och att gravitation finns, skulle jag säga, är nog att det finns som objektiv sanning.
Jag vill bara säga
det. Jag tycker det är spännande, för
du tror att jorden är rund.
För någonstans är det ju så att vi bygger ju hela vår värld, hela vår syn på hur vi uppfattar världen. Ja. Och det är precis som du säger, är man inte sett en känguru så är man hyggligt övertygad om att den finns.
Mm. Men då, vad det här handlar om är det som är mätbart lite grann.
Ja, det finns en total vetenskaplig konsensus måste det vara.
Mm. Ja, men det var det nog om att världen var platt en gång i tiden.
Ja, det är det som är intressant.
Ja. Mm. Och sen så blev det en mätbar vetenskap som gjorde att det inte var så.
Om människan påverkar klimatförändringarna, det är inte en objektiv sanning. Det skulle jag säga, det är ju forskarsamhället. Jag tror det, men forskarsamhället tycker jag är så pass oense. Och det handlar mer om hur man ser på empiriska studieresultat och så vidare.
Men sanning, om man tar bort objektiv, sanning är ju ett ord vi slänger oss med väldigt mycket.
Mm,
och som man ju ser ibland ligger i betraktarens öga eller absolut. Att det ändras beroende på vem det är.
Men det är därför jag tycker att man också ska vara noggrant med att säga, för nu är det ju också som vad som är sant och vad jag tycker, alltså vad som är en åsikt, det blandas ju ihop jätteofta.
Ja, men det bygger på att du säger att det finns något som är sant. Alltså så här, fakta och åsikter, sant. Det är ett enormt gränsland däremellan.
Men politiker slarvar med det här.
Ja, inte bara slarvar, utan jag skulle säga att vi lever i en tid när berättelser är allt. När liksom fakta får stå tillbaka till förmån för åsikter och berättelser.
Och då är känslor väldigt mycket involverade.
Känslor, berättelser, alltså vem har vi massinvandring i Sverige eller inte?
Mm.
Folk har helt olika uppfattning. Det finns ingen auktoritet som kan säga att så här är det.
Och då är det den som har den starkaste berättelsen som vinner. Ja. Och då är det inte sanning och objektiv sanning längre.
Men alltså, ibland så händer det ju att man får höra fakta. Jag är en person som ändå tycker att jag är så här. Jag gillar fakta, jag gillar statistik. Och så tycker jag att folk som inte tror på det här, alltså då till exempel de som har den här gruppen för att världen är platt. Då blir jag så här, men ni är galningar liksom. Men då så händer det att man får fakta från en plats som man litar på, som man inte tycker om. Och då är ju spännande, så här, vad händer med mig då? Men jag håller inte med.
Fast det är ju alltid utvald fakta. Jag älskar
det.
Jag älskar det Hans Rosling.
Ja.
Väldigt många såg honom som en underbar faktakälla.
Mm.
Men han presenterar ju bara sin fakta.
Mm.
Man har kunnat presentera en bild av världen på ett helt annat sätt. Så att den som har makten att ställa frågan, den som har makten att välja faktan, då är vi tillbaka i berättelsen.
Mm.
För ta det här med...
Och övertyga andra med sina fakta.
Ja, nej, men jag kommer när jag jobbar i politiken så ställer vi sina opinionsfrågor. Så ställer vi frågan först här, vilket parti är bäst på att bekämpa arbetslösheten? Fick vi ett svar. Sen ställer vi frågan, vilket parti är bäst på att skapa nya jobb? Fick vi ett helt annat svar.
Mm.
Egentligen handlar det om samma sak. Det är bara frågan, vem har makten att ställa frågan? Vem äger liksom problemformuleringsprivilegiet? Vem definierar och väljer faktan?
Men sen är det ju också, vissa frågor kanske inte heller har ett sant svar. För om man säger, tänker till exempel så här, har vi en massinvandring eller inte? Då bygger ju det också på att man ska tycka att det ens finns någonting som heter massinvandring.
Absolut, det är det jag säger.
Precis. Eller är vi bara, men alltså, så här, vi är, eller så här, är det här en... För att någonting som är sant, då bygger det på att det ska finnas något som är falskt.
Men, och då blir, och då blir, men det är nog rätt lätt att hitta, för det kan man ju lätt blanda ihop med åsikter, skulle jag säga, sant och falskt. Men nu är det här med objektiv sanning, exakt. Det handlar ju egentligen om att vi alla enas om att det finns någonting som varken har att göra med någon av oss, utan det är en objektiv sanning.
Måste vi enas om det? Även om vi inte enas om det, kan ju objektiv sanning finnas.
Men hur ser den ut då? För det tycker jag är rätt intressant. Du sa det där med...
Med gravitation tycker jag är det bästa exemplet. Mm. Så här. Men det kan ju hända...
Släpp den inte.
Förutsättningen kan förändras så att gravitationen upphör.
Förändras.
Ja. Men då har ju förutsättningar förändras.
Och då upphör den objektiva sanningen som vi trodde
för
på tidigare.
Det gäller bara om vi fryser tiden som den är just nu.
Men jag är jätterädd för döden. Mm. Alltså, det är som att jag bara kan prata om det här en kort stund, för sen blir jag så rädd. Jag är jätterädd för döden. Och sen så har jag också, jag tror på Gud. Men det är ju en tro. Jag tycker inte att det är en vetenskap. Jag tycker inte heller att det är en sanning. Jag tycker verkligen att min tro är en tro. Mm. Och där är det ju till exempel en sån skillnad. Jag tycker att min kristendom är tro. Och därför tycker jag att det ska bli... Det enda, trots att jag är jätterädd för döden, det enda som är intressant med att dö är ju att jag kommer få veta ifall det finns en gud eller inte. Och där kan jag bli så här, då blir ju det en objektiv sanning.
Får du reda på det efteråt då, menar
du? Ja, men för att hittills har inte gud visat sig så pass tydligt att jag bara... Skönt. Men då tänker jag så här,
är det när du ligger på ditt yttersta?
Nej, det är ju inte när för när jag ligger på mitt yttersta, då lever jag fortfarande. Så att jag ligger och så ligger jag och dör och säger så här, nej, och så har jag ångest för att jag då tvivlar jag på Gud, då är jag som Jesus som har ångest på korset, och så ligger så ångest, dödsångest, så dör jag. Och då så finns det ju två lägen. Antingen är det bara mörkt och så förlorar jag mitt medvetande. Jag glömmer bort att jag pratar mer. Eller så kommer det ju vara då som någon slags... Och då är det så här, du hade rätt, jag fanns.
Och då har du en kattskål framför dig.
Ja, men precis. Så har jag en kattskål och så visar det så här, det var inte kristendomen, det var buddhismen. Jag har verkligen spenderat jättemycket tid fel.
Du får ju upp till med den frågeställningen objektiv sanning.
Nej, men då menar att vissa saker kommer man inte få reda på. Alltså, dels menar jag där då som skillnaden mellan någonting som jag tror på men som jag inte vet är sant. Mm. Att jag säger så här, jag tror på Gud. Det är inte sant att Gud finns för det.
Nej, men jag tänker så här att det här som jag tycker vår tid också kännetecknas av, tror jag, eftersom det inte är lika många som tror på Gud som tidigare, så är ju att man har svårt att förhålla sig till att man inte vet saker hela tiden. För det är liksom vetenskap eller fakta som ändå det man klamrar sig fast vid, om det är sant eller inte sant. Och så står man inte ut att man inte vet. Man klarar inte av att leva i det här gränslandet av att man är... Och då kan man ju säga att en objektiv sanning, det är ju också någonting att hålla sig i.
Vi vet varje dag morgon vi vaknar så vet vi mindre av vad vi kunde veta. Eftersom nu kan vi liksom spara och dela kunskap med varandra.
Vänta då, varje gång vi vaknar vet vi mindre?
Mindre av vad vi skulle kunna veta, för den totala kunskapsmassan i världen ökar ju.
Okay,
allting lagras ju, och det märker man i alla beslut. Vi har ju den här idén att vi fattar rationella beslut. Det är bara att glömma. Utan alla beslut måste vi fatta i osäkerhet. Mycket mer intuitivt baserade. Vilket jag tror grunden är ganska bra. Därför att det kanske gör att vi ändå kommer närmare, med tanke på den förra diskussionen, närmare ett jag. Så att jag tror att den här osäkerheten är liksom, det är en ny faktor. Och är det någonting som man skulle kunna säga en objektiv sanning möjligtvis, så är det att vi kan inte överblicka alla kunskaper.
Men jag tänker, du som jobbar som skådespelare, där ni ljuger ju hela tiden. Ja. Och man liksom tränar sig att gå in i olika tillstånd och olika... Har man lättare då att kliva ut och in i sanning? Nej, men, och förljugenhet.
Fast det som ändå är intressant är att man kan spela vissa saker. Som till exempel om vi ska ta det värsta så här. Man spelar en våldtäktsscen. Och sen så blir man rädd. Då är det ju som att man har gått in i leken så pass mycket så att man blev rädd på riktigt. Eller att man ska spela att man är kär i någon. Och så titta, då brukar jag alltid tänka så här, men nu ska jag tänka, om jag skulle bli kär i den här personen eller det här utseendet. Och så bara plockar man de finaste, gulligaste grejerna. Då är det ju som att man börjar hitta på någon slags alternativ sak. Och då kan ju saker och ting kännas. Men det gör ju inte att det är sant. Jag blev rädd i den här improvisationen. Mm. Det kanske var för att improvisationen gick över styr. Mm. Eller för att jag levde med så mycket in i det. Men jag kan ju inte gå när jag sitter hemma och äter middag med min pojkvän. Och bara, ah, vad gjorde du på jobbet idag? Vet du det sjukaste hände på jobbet idag? Jag blev ju våldtagen. Alltså, då visar jag, va? Eller så här, ah, nej, men jag är ju kär nu på mitt jobb. Så har jag det. Hur har du det?
Alltså. Ja, du får inte svara här, för nu är tiden ute. Så har du det på
perfekt
ditt jobb
slutord.
I alla fall. Hörrni, tack för att ni kom. Var roligt att sitta här med er. Och ni där hemma, fortsätt att prata. Och ni kan lyssna som sagt på podden.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.